السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Fortsätter att gå igenom dessa välsignade hadither från vår profet Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Och dessa hadither är ju väldigt aktuella att studera. Där vi lever i tider där folk har trotsat dessa hadither. Vilket har lett till den kaos som vi kan se i den muslimska världen. Saker och ting är inte som de borde vara. Och orsaken är att vi har vänt oss bort från Koranen och Sunna. Vi har vänt oss bort från den korrekta vägledningen. Så lösningen finns i att gå tillbaka till Koranen och Sunna. Vilket också nödvändiggör att vi studerar Koranen och Sunna. För att förstå vad är det som är fel. Och förstå hur vi kan tillrättaställa saker och ting. Och vi avslutade sist i mitten på hadithen där vi talade om al-jama'a. Och profeten Muhammed al-Islam beordrade oss till enighet på sanningen och han varnade oss för splittring. Och han sa för sannoliken så är shaitan med den som är själv och han är längre bort från dem som är två. Ja. Shaitan lurar lätt de som avviker från sanningen. Och även generellt så har shaitan lättare att vilseleda de som är själva. De som inte beblandar sig med sina bröder. Och det här är någonting farligt som vi kan se. Att vissa människor är borta långa perioder. Kommer inte till moskén, kommer inte på lektioner, umgås inte med sina bröder. Utan det är bara kanske arbete, studier, månad efter månad. Och tro inte att hans iman blir starkare. Utan i nästan alla fall så blir de här människorna svagare. Och därför är det viktigt, speciellt i dessa tider av fitna. Och speciellt i dessa länder av fitna. Att muslimen umgås med sina bröder. För med sina bröder så blir man stark. Och när man är själv så blir man svag. Och vilket exempel är finare än den liknelsen som profeten Muhammed al-Islam gjorde. Då han gjorde liknelsen av de troende som vargen och fåren. Och då sa han att betydelsen av hadithen att vargen lättare tar det fåret som avviker från flocken. När fåren är tillsammans, hundratals, går i en grupp så vågar vargen inte attackera. För det kan, trots att fåren egentligen är hjälplösa, de kan inte bitas eller någonting, men vargen kan bli ihjältrampad till exempel. Så han vågar inte attackera den här gruppen med får. Men när han ser att ett får avviker och går bort från gruppen, så tar han det här fåret. Och samma sak är det med shaitan och muslim. När han ser att vi är tillsammans, så står han och avvaktar. När han ser att en person börjar avvika från gruppen, så tar han den här personen. Och därför ofta när man får samtal om folk som har problem, de har svag iman och de har mycket wiswas, mycket konstiga tankar, så är det ofta så att de är själva. Man frågar, umgås du med bröder, går du till moskén och säger, nej jag är själv, jag är bara hemma. Och ännu värre om de bor helt själva. De kanske inte ens bor med familjen, helt själva. Vilket gör saken ännu värre. Då blir man ett lätt offer för shaitan. Så därför är det viktigt att man håller ihop. Och det är också viktigt att man, och det är något som vi är dåligt på, att vi försöker att kontakta våra bröder oftare. Och jag känner jag själv har brister i detta. Men vi alla borde vara bättre på detta. När vi ser att en broder kanske inte har hört av sig på någon vecka eller han bara ring och fråga, hur mår du i läget? Behöver du någonting? Länge sedan? Kom nästa föreläsning? Kom vi fika? Kom vi gå och käka? Och det är någonting som vi alla borde bli bättre på. Och jag har märkt att det här är någonting som folk är dåliga på i storstäder. För där är det mer att varje person sköter sig själv. Och när man åker och träffar bröder i mindre städer så är de alltid tillsammans nästan. Alla känner alla och alla vet vad alla gör nästan. I Stockholm ibland, det har jag inte sett på flera månader. Eller hur? Det blir ju så. Det är som att varje liten stadsdel är en egen stad nästan. Alla måste. Ja. Och sen så sa då profeten al-Islam att den som vill ha det mellersta paradiset ska hålla sig till al-Jama'ah. Och sen så sa han att den som gläds åt sina goda gärningar och känner ånger och sorg över sina synder, det är han som är ensam troende. Och den här delen av hadithen är också väldigt fin. För där säger profeten al-Islam att den som gläds av sina goda gärningar och känner sorg över sina synder är en troende. En sann muslim gläds av att göra goda gärningar. Att Allah har gett honom den här framgången. Att han har fått äran att be, han har fått äran att fasta. Fått äran att vara en muslim. Han är glad över detta. Och han blir glad när han får göra någonting som är khair. Och han känner sorg och ånger när han har gjort någonting dumt. Någonting som är haram. Till skillnad från hycklaren. Till skillnad från icke-muslimen. Han bryr sig inte. För honom är det likgiltigt. Bra gärningar och dåliga gärningar. Det finns inte i hans värld. Utan det är bara, gör vad du vill. För honom är allting likgiltigt. Men muslimen känner tacksamhet och känner sig glad när han gör någonting bra. Och känner sig ledsen när han gör någonting fel. Så har man den här känslan att astaghfirullah, jag mår dåligt, jag syndade. Då är det faktiskt ett gott tecken att din iman lever. Och du blir glad när du gör en god gärning. Det är också ett tecken på att din iman är vid liv. Ja. Sen nämner författaren två stycken liknande hadithen. Den första hadithen är hadithen från Ibn Abbas där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Yadullahi ma'al jama'a. Allahs hand är med al-jama'a. Och i den andra hadithen så berättar han då från Ibn Umar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Inna allaha la yajma'u ummati au qala ummati Muhammad ala dalala. Allah kommer sannoliken inte att ena Muhammeds umma på någonting som är fel. Och Allahs hand är med al-jama'a. Och den som avviker, avviker mot elden. Så i dessa hadither nämns den här meningen att Allahs hand är med al-jama'a. Och ahli sunnah wal-jama'a, de tror på de namn och egenskaper som Allah har beskrivit sig själv med i Koranen. Och de egenskaper som har nämnts i sunnah. Och Allah nämner i Koranen att han har händer. Att han har skapat Adam med sina händer. Men vi tror att ingenting liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi vet inte hur Allahs händer är. Men de är överallt vad man kan föreställa sig. Och Allah subhanahu wa ta'ala är otroligt mäktig. Och från de spåren av detta. Att Allahs hand är med al-jama'a. Med gruppen som är på sanningen. Vad menas med att Allahs hand är med al-jama'a? De lärde sig det här betyder att de får Allahs hjälp, Allahs seger. Allah sänder ner frid och rahma över dessa människor. Och de som avviker från Allahs jama'a är inte under Allahs hand. Och förlorar då detta, denna stora belöning. Så här finns också en stor belöning i att vara enade på sanningen. Och i den andra hadithen så nämnde ju också profeten Muhammad a.s. att hans umma, hans samfund inte kommer att enas på det som är fel. Yani, det kommer alltid att finnas en grupp som är på sanningen. Det kommer aldrig hända i islams historia att alla muslimer är överens om någonting som är fel. Som det har hänt i andra religioner, som till exempel kristendomen idag och så vidare. Det här kommer inte hända i islam. Det kommer alltid finnas en grupp som står upp för sanningen. Fram till domedagen. Och de som först och främst refereras till i denna hadith att min umma kommer inte samlas på sanningen eller enas på sanningen är enligt de lärda, eller ulema, de som är kunniga i religionen. De kommer inte enas på det som är fel. Och därför finner man inte att ulema ibland kanske har en felaktig åsikt. Men de är aldrig enade på en felaktig åsikt. Utan de som då har rätt säger att nej, tyvärr du har fel i den här frågan. Så sanningen alltid finns där för den som söker den. Ja. Och den sista meningen i den här hadithen, vad man kedde finnar, säger ulema att den inte är autentisk. De andra början på hadithen är autentisk, men just det här slutet på hadithen har inget stöd. Tayyib. Sen säger författaren Bab Maja'a fi nuzul al-azab idha lam yughayyir al-munkar. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att Allahs straff kommer att komma över folket om de inte ändrar på det som är fel. Om vi muslimer inte ändrar och förbjuder varandra från det som är synd, så kommer Allah att skicka ner sitt straff. Och i kommande kapitel kommer nu författaren att tala om en väldigt viktig aspekt och gren av islam. Och det är al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Plikten av att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och det här är en viktig, viktig gren av islam som tyvärr många har glömt bort. Och vissa lärda säger att det skulle kunna räknas som islams sjätte pelare. Islam har fem pelare, eller? Efter hajj, khalas, det är stopp. Men om det skulle finnas en sjätte, då skulle det här vara den sjätte pelaren. Att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och det här är den egenskapen som har gjort våran umma, vårat samfund, till det bästa samfundet. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah säger i surat Ali Imran att ni är de bästa av folk som har kommit till folket. Varför? För ni påbjuder varandra med det goda och ni förbjuder varandra från det onda. Och ni tror på Allah. Så det här är det som särskiljer oss från alla andra samfund. Vi tänker inte bara att vi är muslimer, jag är en bra människa, khalas, jag bryr mig inte om andra. De får göra vad de vill. Nej, muslimen försöker att först bli bra själv. Och sen också göra andra människor bra. Han vill bli vägledd och han vill också vägleda andra människor. Som Allah har nämnt i surat al-Asr. Att folk är vilse, förutom de som tror, gör goda gärningar. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. Och de som påbjuder varandra med sanningen och de som påbjuder varandra med tålamod. Med de två första egenskaperna, att ha bra iman och bra gärningar, korrigerar man sig själv och man blir själv en bättre människa. Och med de andra två egenskaperna så korrigerar man andra människor och gör dem till bättre människor. Så den här gåvan vi har fått av Allah subhanahu wa ta'ala, att han har väglett oss till den sanna religionen, till det som är korrekt och vänt oss bort från det som är fel, är en gåva som vi också måste dela med oss av. Och när vi muslimer inte påbjuder varandra med det goda och förbjuder varandra från det onda, så kommer vi att gå under. Det som är rätt kommer att glömmas bort. Och det som är fel kommer att sprida sig i samhället. Och därför måste det alltid finnas en grupp från muslimerna som håller tillbaka det som är fel. Och säger åt folk att det här får ni inte göra. För människan är svag. Och ibland finns det onda krafter i samhället. Och de här måste stoppas. Och det ska inte komma till den graden i samhället där folk inte längre skäms för att synda. De syndar öppet. I många muslimska länder, om de syndar så skäms de. De syndar hemma eller gömmer sig. Men tyvärr, i vissa länder har det blivit öppet. Att man kanske öppnar barer och diskotek och man tar av sig sjalen. Och man syndar öppet. Och folk bryr sig inte längre. Och de som är religiösa är tysta. De säger ingenting. Men det måste finnas det här samarbetet. Där de religiösa förbjuder de som har halkat och kommit fel. Och påminner dem och tar dem tillbaka till sanningen. Och det som liknelsen av att du skulle se en person drunkna i havet. Du står på bryggan. Du står på bryggan och en person säger hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Och du har den här bojen, livbojen ligger där. Och jag tänker, han får sköta sina egna problem. Alhamdulillah, jag är inte blöt. Jag går härifrån. Är det schysst? Nej. Och samma sak är det, din broder drunknar i synder. Han har lämnat bön, han har lämnat massa, han har flickvän, han knarkar och allting. Så bry mig inte om honom. Alhamdulillah, jag är mashallah, bra muslim. La'udbillah. Försök, tänk på honom, rädda honom, eller hur? Du ska se på honom, vad säger man på arabiska, med shafaqa, med rahma. Att du tycker synd om honom. Att han är vilse, som han är i mörkret, han är på att drunkna. Han är på väg mot helvetet, jag måste rädda honom. Och det här är en riktig muslim. Som vi kommer att nämna sen. Det här är en egenskap av iman. Att man påbjuder varandra med det goda och förbjuder från det onda. Och när Bani Israel lämnade den här egenskapen, vad fick de för någonting? Är det någon som vet? Förbannelse. Allah säger لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. labisa ma kanu yaf'alu. De som förnekade blev förbannade från Bani Israel. De från Bani Israel som förnekade blev förbannade. Av Isa ibn Maryam och Dawud. Varför? För de brukade inte förbjuda varandra från det dåliga som de gjorde. Och vilken ond gärning de begick. Så här finner vi att de blev förbannade för att de inte förbjöd varandra från synder. Och Allah kallar den här likgiltigheten och att vara tyst för en ond gärning. Och när man inte gör någonting så egentligen kallas det inte för en gärning, eller hur? Att du inte bryr dig. Du gör ingenting alls. De får synda kallas. Det här är en ond gärning hos Allah. Det här i sig själv är en synd. Subhanallah. Så att, vilket ledde till att de blev förbannade. Vilket är något allvarligt. Så man ska akta sig för den här egenskapen. Och man ska försöka att påbjuda det goda och att förbjuda det onda i enlighet med sin kunskap. Vi säger inte heller att ni ska gå ut och säga åt alla som gör någonting fel att det här är fel och hur som helst och utan kunskap och ta sönder allt som är synd och haram. Man måste också ha hikma och vishet och kanske också förstå vilken plats man lever på, vilken nivå folk är på och så vidare. Men generellt, det finns alltid råd att ge till folk och det finns alltid saker som man kan ändra på. Och det finns de som kanske är under din auktoritet där du bestämmer att de här sakerna gör vi inte i vårt hem till exempel. Det här är haram, khalas, det här kommer inte in i mitt hem. Det här är haram, det här får du inte kolla på. Och så vidare. Det här är haram, det här får du inte lyssna på. Det här är det minsta vi kan göra. Och vi kommer att komma till den hadithen sen om hur viktigt det är att påbjuda det goda och förbjuda det onda så gott man kan. Och författaren nämner då här kapitlet om att Allahs straff kommer att komma ner på folket om de inte förbjuder det som är fel. Och han nämns hadith Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Att han sa till folket, människor, ni läser den här versen men ni förstår den fel. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Troende, tänk på er själva. Eller bry er om er själva. Ni kommer inte att skadas av dem som har gått vilse. Om de som syndar går vilse kommer ni inte ta skada. Surat al-Ma'idah, vers 105. Och så sa han, jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga att om folket ser en person göra förtryck, alltså orätt, och inte hindrar honom, så kanske Allahs straff kommer att omfatta dem allihopa. Så Abu Bakr ville här påpeka att folk hade förstått den här versen fel. Om man läser den här versen och förstår den på dess yttre, med dess uppenbara förståelse, så förstår man att du är inte ansvarig för vad andra gör. Om de syndar, det är deras problem, så länge du är bra muslim. Det är det man förstår av versen. Men det är inte det som menas med versen. Utan det som menas med versen är att om du försöker att vägleda folk, du säger till folk vad som är rätt och vad som är fel, och de sen inte lyssnar på dig, så har du gjort ditt. Och du har ingen synd på dig. Det är det som menas med versen. Och så sa han, varför? För jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga, om ett folk ser hur folk syndar och gör våld, förtryck, och sen inte stoppar dem, inte hindrar dem, så kanske Allahs straff kommer att omfatta dem allihopa. Och den här hadith är autentisk. Så här förstår man också faran av synder. Att om folk syndar i samhället och de som är religiösa inte stoppar dem, kanske Allahs straff kommer att drabba allihopa. Och det är också det som nämns i nästa hadith. Där författaren säger i kapitlet att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och där nämner han hadith Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, där han sa, vid honom i vars hand min själ vilar. Ni ska påbjuda det goda och förbjuda det onda. Eller så kommer Allah annars att omfatta er med ett straff från honom. Och sedan kommer ni att åkalla honom och han kommer inte besvara eran dua. Men vi ska påbjuda det goda och förbjuda det onda. Annars kanske Allah kommer att omfatta er med ett straff. Och ni kommer att åkalla honom och han kommer inte besvara eran åkallan. samma betydelse som förra hadithen. Att vi är skyldiga att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Annars kanske Allah subhanahu wa ta'ala kommer att straffa oss allihopa. Och det här är tyvärr någonting som kan hända. Och författaren kommer sen också att nämna att varje person yani, återuppstår på sin avsikt och så vidare. Och det har också nämnts i Sahih Bukhari att då profeten al-Islam berättade om Ya'juj wa Ma'juj, så sa hans fru, ja Rasulullah, kommer vi att gå under trots att det finns bra människor bland oss? Vad sa profeten al-Islam? Na'am idha kathura khabath. Om det blir mycket ondska, då kommer Allah straff över alla. Så du har en stad där folk i sin helhet syndar och du har bra människor som inte bryr sig. Då kommer Allah straff på allihopa. Subhanallah. Så det är mycket, mycket allvarligt. Det är också en anledning till att flytta härifrån. Att subhanallah, så mycket kaos som finns i de här länderna, så mycket synder och så mycket vrede de drar på sig i de här länderna. Med deras kuffer och trots mot Allah subhanahu wa ta'ala och kuffer och narr av religionen, så är det här inga bra platser att bo på. Och det märker man också. Subhanallah, de som har bott i muslimska länder märker att de här länderna ni saknar baraka. De saknar välsignelse. Eller hur? Det är mörker. Man mår inte bra. Tiden finns ingen baraka i nästan. Den bara flyter iväg. Eller hur? När du går till ett muslimskt land, du kanske har mindre pengar och kanske finns mindre roliga saker att göra, men wallahi, du mår bra. Och folk är gladare. Eller hur? Även om våra muslimska länder har brister, så är de ändå bättre. Du har mashallah adan och du är muslim, alhamdulillah, det accepteras i samhället. Ingen kommer göra narr av din religion som det sker i dessa länder. Ja. Sen säger författaren kapitel och han nämner hadith om Salama från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Där han säger, eller han nämnde den armén som kommer att slukas upp av marken. Och då så sa Umm Salama, det kanske finns de bland dem som är där av tvång. Och då så sa profeten al-Islam, de kommer att återuppstå baserat på deras avsikt. De kommer att återuppstå på grund av, eller de kommer att återuppstå med sin avsikt. Och denna hadith är också sahih. Och det här är ett av domedagens tecken, att en armé kommer att rida mot Mekka för att förstöra Kaaba. Och när de kommer till en plats utanför Mekka som heter Beida, så kommer Allah att låta jorden sluka upp dem. Allah kommer att låta jorden sluka upp dem. Alltså alla kommer att sjunka ner i jorden. Men då så sa profetens fru al-Islam, det kanske finns de i armén som är där av tvång. Alltså de tvingades att följa med, fast de är bra människor, muslimer. Och de kommer att då sjunka ner i jorden tillsammans med armén. Då så sa profeten al-Islam att de kommer att återuppstå på deras avsikt. Och vill han säga med detta kapitel? Jo, att en människa som är bra, men kanske tvingas att leva bland dåliga människor och inte kan göra någonting åt saken, och sen går under med dessa människor, inte straffas så som de kommer att straffas i nästa liv, utan han kommer att återuppstå med sin avsikt. Eller han var en bra människa och kommer inshallah att få gå till paradiset. För det händer ju att Allah subhanahu wa ta'ala har låtit många folk gå under tidigare på många olika sätt. Och kanske bland dem har det funnits troende människor. Det betyder inte att de är i helvetet. Nej, alhamdulillah. Det är en prövning för dem i det här livet, men de kommer att få gå till paradiset i nästa liv. Men det visar återigen att man ska försöka undvika att vara i dåliga sällskap. Kanske Allahs straff kommer och du är bland dessa människor. Ja, vi tar en hadith till idag. Och det är 2 hadith. Den kända hadithen där profeten Muhammad alaihissalam, eller afwan innan, så finns det en berättelse här som också är relevant. Det var att Tariq ibn Shihab, och det sägs att det var en man som då, när han var sahabi, han såg profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han nämnde att den första personen som gjorde khutba före salat var Marwan. Och det här är under Eid. Ni vet Eid-bönen. Så ber man först och gör khutba sen. Så den här mannen Marwan som var ledare, han gjorde tvärtom. Han gjorde khutba först och sen gjorde han bön. Och då så ställde sig en man upp och sa till Marwan, khalafta sunna. Du har gått emot sunna. Faqala ya fulan, turika ma hunalika. Så han sa typ, yani, bry dig inte. Och då så sa Abu Sa'id, amma hadha faqad qada ma alayhi. Den här mannen har gjort sin skyldighet. Jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga att den som ser någonting fel ska ändra på det med handen. Kan han inte ska han ändra på det med tungan. Och kan han inte ska han ändra på det med sitt hjärta. Och det här är den svagaste formen av iman. Så här var det då en man som gjorde någonting fel. Han ville göra en bidda. Offentligt och tvinga folket att göra bidda. Att då göra, vad sa vi, khutba före salat, id. Varför? För ni vet ibland folk går efter idbönen så går de och lyssnar inte på khutba. Så han ville att alla skulle lyssna så han började med khutba. Vilket är fel, det är inte sunna. Så en man ställde sig upp och gärna gjorde inkar. Han sa, det här är inte sunna. Du har gjort någonting som är fel. Alltså det var det enda han kunde göra. Han sa vad han tyckte, eller han sa det som är korrekt. Alltså, han påbjöd det goda och förbjöd det onda. Och då så sa Abu Sa'id, den här mannen har gjort sin skyldighet. Och så nämnde han den här viktiga hadithen från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam där han sa att den som ser någonting fel ska ändra på det med handen. Kan han inte med tungan. Kan han inte så måste han ändra på det med hjärtat. Och det här är den svagaste formen av iman. Ja. Och den här hadith nämner maratib taghir al-munkar. De nivåer som finns i att ändra på det som är fel. Det händer ibland att du kan ändra på någonting fel med handen. Och det är oftast de som har auktoritet och makt. Till exempel pappan i hemmet. Han kan förbjuda att folk lyssnar på musik i hemmet. Han kan förbjuda saker som är haram på tv och spel och liknande saker som inte är tillåtna. Han äger den makten. Ingen kan komma och säga att du har inte rätt att förbjuda dina barn från att lyssna på musik. Eller hur? Han har rätt att säga det, enligt svensk lag och allting. Han bestämmer vad som händer i huset. Taib. Samma sak, en makthavare. Han har ju störst ansvar. Han kan med handen, alltså med makt, med armén och polisen, förbjuda synder. Alkohol förbjudet, narkotika förbjudet, diskotek förbjudet och så vidare. Allt det här bort. Han har den makten och det är hans skyldighet att göra det också. Chefen på jobbet kan också använda sin makt. Handen. Använda någonting konkret för att ändra på saker och ting. Rektorn på skolan och så vidare. De har auktoritet och de kan ändra på saker och ting med sina beslut. Kan man inte ändra på saker och ting med handen? Du kanske ser en person, en muslim, han är här ute. Han står och röker en joint till exempel. Dricker en öl. Du har inte den här makten att gå fram och bara ta den, slänga den i marken, ta ölen, slänga den. Och det här haram och nu ska du straffas eller något sånt. Det går inte. Du har inte den makten i det här landet. Vad gör du då för någonting? Då går du vidare till nästa nivå. Den som inte kan ska ändra på det med tungan. Det här kan alla. Nästan alla. Då går du fram och säger, vad gör du för någonting broder? Det är haram. Taqillah. Hur kan du röka det här? Det kommer förstöra din hjärna. Och så vidare. Det här är allvarligt i islam och håller du på med och så vidare. Och ni kommer argument på att det här är något förbjudet. Och ger honom goda råd. Alkohol, vad håller du på med? Och så vidare. Det här är något som alla kan. Och de lärde sig att du uppmuntrar honom till gott. Och skrämmer honom med de konsekvenser som kan komma som följd av den här synden. Taib. Påminner honom. Kan du inte heller detta? Han kanske är jättefarlig. Han är aggressiv. Du vet, han har pistol och han står och dricker öl. Och om du bara öppnar munnen, han kanske gör något farligt mot dig. Du kan inte ändra med handen. Du kan inte prata med honom. Vad gör du då? Hjärtat. Du ogillar det du ser. Och sen du går vidare. Och det här är den svagaste formen av iman. Det här är alla muslimers skyldighet. Och det här är någonting. Att hata synden med hjärtat är någonting som alla måste ha. Den som ändrar synden med handen hatar synden med hjärtat. Och den som ändrar synden med tungan hatar synden med hjärtat. Men minst av alla är den som bara kan hata den med hjärtat. Och det är alla muslimers skyldighet. Ja, vi ska ta en mycket fin liknelse. Författaren säger här kapitel. Och han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa liknelsen av dem som upprätthåller Allahs lagar och de som är likgiltiga är som ett folk som delade sig på en båt. De delade sig i två grupper på en båt. En båt på havet. Vissa av dem var uppe i båten och andra av dem var nere i båten. De som var nere i båten var tvungna att gå upp på bord för att hämta vatten. Ja. Och då så var det de som var där uppe tyckte att de var jobbiga som hela tiden sprang upp och hämtade vatten. Och då var det någon där nere i båten som sa att om vi nu behöver vatten så låt oss då göra ett hål nere i båten och ta vatten direkt från havet. Och det här är ju ingen bra idé på en båt, eller hur? Att göra ett hål i botten på båten. Och då så sa profeten Al-Islam, om de som då är uppe på båten inte hindrar dem och förbjuder dem så kommer de allihopa att sjunka. Och om de räddar dem så kommer alla att räddas. Och det är en väldigt fin liknelse, den finns också i Bukhari, den här hadithen. Vad menas med den här hadith? Jo, om de som lyder Allah inte hindrar dem som syndar från att synda så kommer hela den muslimska umman att sjunka. Vi kommer alla att sjunka. Det kommer att skada oss allihopa i längden. Vi alla i den här båten tillsammans. Vi alla är i islam tillsammans. Och när muslimer gör vissa saker som är fel så skadar det även andra muslimer. Och därför blir det också vår skyldighet att försöka hindra dem och stoppa dem från det som är fel. Och att inte vara likgiltig. Inte bara säga, jag bryr mig inte, de får göra vad de vill. För då blir det som båten. Om de där uppe är likgiltiga och säger, men låt dem göra ett hål i båten, så hjälper det inte. Hans likgiltighet kommer att falla tillbaka på honom och båten kommer att sjunka. Och alla kommer att drunkna. Eller hur? Så samma sak är med den här umman. Vi har en skyldighet gentemot våra bröder. Men här vill jag också lägga till att när man ska påbjuda det goda och förbjuda det onda så kräver det också att man har kunskap. Att den här saken som du ska förbjuda måste vara någonting som är haram. Och den saken du beordrar eller påbjuder ska vara en sak som är wajib eller rekommenderad till exempel. Vi ser ibland folk som vill förbjuda saker som är tillåtna. Han kommer fram och säger, taqilla, du dricker Pepsi. Det är haram. Till exempel. Du kan inte göra så. Okej, det är inte nyttigt att dricka Pepsi, men det är inte haram att dricka Pepsi. Vad är beviset på det? Hämta en koranvers eller hämta en hadith som säger att det är haram att dricka läsk. Nej, det är dåligt, det är skadligt, det är inte nyttigt. Du kan ge råd till exempel. Säg, varför dricker du sånt där för? Drick vatten, drick juice. Men du kan inte säga att det är haram och sen förbjuda honom att ta den, hälla ut den och kasta den. Det går inte, eller hur? Och tyvärr, man ser vissa ibland okunniga. De vill förbjuda saker som kanske är tillåtna i islam. Och det ska man vara försiktig med. Eller de säger, du sitter med benen mot Kaaba till exempel. I moskén, du sitter med benen och säger, haram. Ursäkta, det är inte haram. Det kanske inte är passande i er kultur eller något sånt, men det är inte haram i islam. Du kan inte säga att det är haram. Så man ska vara försiktig innan man förbjuder saker och ting som inte är haram. Eller du beordrar folk med saker och ting som inte är wajib. Du måste göra så här, men det är inte ens obligatoriskt. Det kanske är något rekommenderat, eller kanske inte ens är rekommenderat. Så man måste först ha kunskap om det man gör. Och sen nämner också att man måste ha vishet. Man måste ha hikma i det man gör. Och det beror på vem du pratar med, hur du ska prata. Man tilltalar folk kanske olika beroende på deras förståelse i religionen. Och också en annan jätteviktig sak. Det är att man tänker på folks nivå. Till exempel, du ser som vi sa en muslim. Han är här ute, han röker cigaretter. Men du vet att han vet ingenting om aqida, tawhid. Han ber inte. Han har inte bett på flera år. Han är så långt bort från islam och har så mycket problem. Är då det viktigaste att han ska sluta röka? Är det det första målet? Nej. Det första och viktigaste målet är att han kommer tillbaka till Allah, till tawhid, salah. Förstår ni? Cigaretten, ja, det är en synd, men det finns viktigare saker för det. Och självklart, kanske man kan prata om cigaretter, men det viktigaste först. Korrigera hans akida, få honom att förrätta bönen och så vidare. Så att man inte ibland lägger fokus på kanske saker som är mindre än de större problemen. Även om han slutar röka, han kommer inte gå till paradiset. Killen är kanske inte ens muslim, så långt bort är han från religionen. Så först börja med det som är viktigast. Det är också en annan jätteviktig punkt att tänka på när man ska göra detta. Ja. Så det här är då författaren afan, nämner dessa hadither. Att påbjuda det goda och förbjuda det onda i kapitlet om fitna. Kapitlet om prövningar. Varför? För om vi muslimer inte påbjuder varandra med det goda och förbjuder från det onda, så kommer det att orsaka fitna i den muslimska umman. Det kommer att orsaka problem och prövningar och straff från Allah subhanahu wa ta'ala i den muslimska umman. Och sen när straffet kommer, så gör vi dua att Allah ska ta bort straffet och det kommer inte gå bort. För det var vårt eget fel. Så tänk på detta, att det här är en skyldighet som vi har jämt emot våra bröder, att ge råd. Och man ska inte heller vara rädd och tänka han är äldre än mig, han är mäktigare än mig. Nej, خلاص, om det är haq, det är haq. Säg, خلاص, det här är inte tillåtet i islam. På ett fint sätt, ge folk råd. För om alla är tysta, alla är rädda och så vidare, så kommer vi ingenstans. Så det är en viktig aspekt av islam som faktiskt måste återupplivas. Att vi ska börja påminna varandra om vad som är rätt och förbjuda varandra vad som är fel. Och om någon kommer till dig och säger, broder, det här är inte tillåtet, det här är si och så. Och han har rätt, så acceptera. Säg jazakallah khair, barakallah fik. Wallah belöna dig. Wallah tack för dina råd. Eller hur? Vissa människor, audubillah. Vad säger du? Vem är du? Du är yngre än mig. Du vet ingenting. Vet vem jag är? Vet vem min pappa är? Och sådana här konstiga kommentarer. Vad har det med saken att göra? Jag säger till dig, Allah säger, profeten säger, du säger till mig, vet vem jag är? Audubillah. Det är högmod. Eller hur? Så muslimer ska alltid ödmjuka sig för sanningen. Så alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fik. Även om du har brister, säg, gör dua för mig och inshallah hjälp mig, jag ska försöka så gott jag kan att praktisera detta. Men förkasta aldrig sanningen och neka aldrig sanningen. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.